Då, Johan, är det dags för årets 2016 års sista avsnitt. Vi sitter här, det är ju dagen innan julafton. Och vi vill gärna säga det skulle vara så att det faller en atombomb. Vilket känns otroligt i de här tiderna. Så är det inte för att vi har klarat oss och sitter i en bunker och låtsas som ingenting. Utan det är för att vi inte vet om det har hänt än. Så då har vi sagt det i alla fall.
Ja, vi spelar in lite i förväg. Och så, man behöver ju inte dra det lika långt. Det kan ju uppstå inom fotbollsvärlden. Spännande saker har gjort på Boxing Day. Som vi var då för 2 dagar sedan när man lyssnade på det här. Men då vill den brasklappen inkastad.
Det var den. Och jag tycker vi sparkar igång direkt faktiskt. Vi brukar ju chitchatta lite grann här om lite förra veckans avsnitt, vad som har hänt sen senast och så här, men det skiter vi då.
Det är väl också för att vi kommer chitchatta framöver en del om hela året som har varit, så då kan man väl skita i förra veckan.
Ja, det var ju lite som vi utlovade här förra veckan då, att det blir lite nyårskaramellaktigt avsnitt med lite listor och lite summering av året som har gått. Men det återkommer till. Jag tänkte börja så här, Johan, att jag har ju kört Bengtsson snabba puckar några gånger här under året som har gått ut på att jag har tagit anteckningar i min mobiltelefon under veckan som har gått och tänkte att detta kanske kan bli någonting i podden. Och så har det inte riktigt känts som att det är ett helt ämne, utan då har jag bara bränt av några stycken lite kortare tankar.
Nej.
Och nu har jag då lite större tankar som jag har haft i mobilen som jag inte riktigt har vågat radera, och jag har heller inte tagit upp dem här. De har levt kvar lite för länge och nu känner jag, nu är det snart 2017 och behöver rensa i min anteckningsbok i mobilen. Så nu gick jag igenom de här och så kände jag att ja, det kanske fanns en anledning till varför jag inte har tagit ut de här. För de kan vara lite väl gnälliga eller de kan vara lite väl
konfrontativa.
Konfrontativa kanske. Så jag har döpt det här segmentet, Johan, till fullträff eller indianare.
Ja.
Jag kan väl se om man kan få in en liten vignett just för den här fullträff eller indianare. Den är exklusiv.
Det är, någon mån så är det censurerat material. Mm-hmm. Du ska Anders Bengtsson The Basement Tapes.
Ja, och det är högt och lågt här ska man säga för det första. Och sen så, det handlar ju då om att du ska helt enkelt vara lite domare här då, Johan, och avgöra om det var rätt att jag censurerade. Eller att du känner att det här kanske, detta hade varit en fullträff om du tagit upp detta. Och indianerna är då ett misslyckande, tänkert. Då, ja. Då är det för inte godkänt.
Spännande. Hur många pratar vi om?
Det är drygt en handfull. Fullträff. Fullträff.
Det är spännande då.
Eller indianare. Om jag hade kört en liten ordvits om Donald Trump och hans fotbollskarriär.
Ja, där har det väl med timing att göra. Mm. Om du hade dratt en precis när han hade blivit vald till president, så hade du kanske riskerat att framstå som osmaklig. Mm. Eller fan, kliv ur den där jävla fotbollsbubblan och se the bigger picture. Så tajmingen där avgör väl huruvida det är fullträff eller indianare. Herregud, vitsen avgör också. Låt höra, upp till bevis.
Ja, lite bara, väldigt kort bakgrund. Det var ju faktiskt så att Donald Trump, han spelade i ett år, 1964, för New York Military Academy. Och han har ju faktiskt, det har varit lite texter om det här. Vet den här Hole Magazine som vi pratade om i början, som är en amerikansk offside. De skrev ju en liten text om det här, hans insats. Och han fick väldigt mycket beröm. Och gamla lagkamrater sa att han var faktiskt en naturbegåvning. Han sprang som satan. Och han tävlade också, förutom i soccer då, så tävlade han i baseball. Han hade jävligt bra sån här kastarm. Så att han var lite av en naturbegåvning.
Han är också, det såg jag i samband med, ja, såklart hela hösten när han var så omskriven överallt. Så var han med i, det här kanske var tidigt 90-tal eller om det var sent 80-tal. Då var han affärsman då. Och kanske inte riktigt, han var stenrik affärsman, men kanske inte riktigt hade blivit den här kändisen. Det var ju före The Apprentice och så. Mm. Men inom businessvärlden så var han ju enorm. Då hade de någon slags show i England med Jimmy Greaves och någon slags sidekick till honom som reste runt och var liksom lite tokiga. Någon slags knoll och tott upplägg. De var liksom lite busiga och det var en del pranks och säkert rätt mycket under bältet och så.
Banter.
Ja, det kan man tänka sig. Men då är de i, vid ett tillfälle så sitter de i lobbyn på en skyskrapa på Manhattan, på Wall Street tror jag. De har något helt annat uppdrag där. De ska träffa någon fotbollsspelare som de ska intervjua. Men så råkar Donald Trump passera i lobbyn. Och då får de bara ett infall så. Och frågar om han har några minuter över. Och det har han. Och så slutar det med att Donald Trump får exklusivt för deras fotbollsshow lotta nästa omgång i Littlewood Cup. Det finns väldigt härliga bilder där de ger honom sådär muggar som det står Greavesy på. Och han fattar ju inte alls vad Littlewood Cup är. Även om han har spelat så visste han nog inte vad det var. Men det fanns ju något väldigt det var ju så torrt så det blev humoristiskt då när han drog liksom typ Oxford mot Queens Park Rangers. Så. Och så hade de åttondelarna klara.
Ja, det var. Men det var ju så då. Efter han har spelat här år 64. Och då är helt enkelt min ordvis så här. Jag ställer en fråga. Vet du vilken position han hade?
Nej.
Han spelade väldigt långt ut på högerkanten.
Ja.
Indianare.
Det hade ju inte varit farligt att ta upp.
Nej,
ja, inte indianare. Det är väl en habil brunkare kanske.
Ja. Okay. Ja, det var första. Ja. Nästa.
Jag har inte skämmas för den.
Nej. Nästa är då. Vad tror du, Johan, om jag hade påtalat K-felet i Olof Lunds bok, vad jag pratar om när jag pratar om fotboll, som möter en redan på första sidan?
Ja, det, här var,
det kan vara lite känsligt.
Det tror jag var smart att du lät bli.
Mm. K-felet är då så här att Olof Lund skriver: Zlatan gjorde två mål i en betydelselös match mot Frankrike. Alltså i sista matchen då i EM i Ukraina. Men det stämmer inte. Han gjorde ju bara det första. Det andra gjordes av...
Var det Sebastian Larsson?
Jajamän. Typ i 90 minuten faktiskt. Och man kan ju tycka att det är väldigt onödigt kanske om man har tagit upp det här. Samtidigt så jag kommer komma tillbaka till detta lite senare. Och jag skulle säga så här om Olofs bok som jag faktiskt läste så sent som bara för några veckor sedan. Jag har skummat igenom den tidigare men nu läste jag igenom hela boken. Och det är ju verkligen en bok. Jag rekommenderar den för alla som gillar fotboll. Den är ju intressant på många sätt. Men också lite slarvig. Det är min recension av boken. Det är lite synd att man redan möter ett K-fel på första sidan. Det kan ju hända även de bästa förläggarna, bästa redaktörerna att man har någon typ av faktafel. Det händer ju liksom. Det är ju mänskliga faktorn.
Jag kallade ju en gång David Cameron för James Cameron i första meningen i ingressen.
Ja. Och gudarna ska veta, vi har till exempel i vårt nya nummer Offside några språkfel i alltså namnstavelser som har blivit fel i framförallt i IFK Göteborg-reportaget.
Vi har också
C istället för ett K och sådana här saker.
Men det mest det pinsammaste är väl det är några som upptäckte i en väldigt bra intervju med Ståle Solbacken, Köpenhamns tränare, så påstås det där han har sin familj i norska Hamar och lite grann om svårigheterna om att det är så långt emellan. Det är 700 mil emellan, står det. Det är 70 mil. Ja. Jag försökte vara lite lustig när folk påpekar detta att vi räknar in ungefär 73 olika idrottsplatsstopp på vägen. Så till slut kommer man upp i 700 mil när man är framme i Hamar. Men det är ju pinsamt.
Ja. Men sådana saker kan hända. Och det hade ju bara varit det här i Olof Lunds bok.
En bok är lite mer one of a kind också. Så där, kanske.
Lite så. Och den borde gå igenom rätt många ögon. Och när det händer på första sidan så får man ett intryck av att okej, nu kanske jag vet vad jag har väntat mig. Och det är lite den där känslan. Det känns som att Olof har gjort och han känner väldigt starkt för den här boken och det är en bra bok, jag säger det än en gång, jag tycker inte, min kritik är inte så pass mycket värd att man inte ska köpa boken, men känner att det borde vara någon förläggare som har lite mer kärlek från Bonniers sida, och vi har pratat om det här tidigare, att det blir lite hafsigt rätt ofta i vår värld när det kommer ut fotbollsböcker i Sverige, och jag har tänkt på det är väldigt få, om ens någon recensent som har tagit upp det här, utan alla har ju hyllat boken som har recenserat boken. Och jag tycker också att det är en recensents uppdrag ibland att faktiskt...
Du hyllar den väl också på sätt och vis?
Ja, det gör jag ju. Men jag tar också upp det som skulle kunna vara betydligt bättre.
Ja, sånt där kan ju... Det har man ju varit med om själv. Om man då, som jag vid tillfället, skrev fel namn på Cameron då och istället så blev han en Hollywood-regissör. Risken då, nu verkar det inte ha varit så i Lunds fall, är ju att som läsare så kan man inte sluta tänka på det. Mm. Så det spelar ingen roll hur eventuellt bra material som kommer sen, utan då är man bara fast i den här enorma pinsamheten. Och
ja, och vi har ju ett visst en sjukdom i detta eftersom vi jobbar med sådana här saker. Och precis som du säger, varenda gång som det är någon annan sak som man tänker, stämmer det egentligen? Och så måste man nästan avbryta läsningen, gå in och googla själv och sådär. Mm. Och det förstör ju lite grann läsupplevelsen.
Den pinsammaste namnmissen som har gjorts, vad jag vet, eller en av dem i alla fall i svensk press, det är väl den när reportern, skedde den i Trelleborg? En reporter kommer dit och ska intervjua, jag vet inte om de är nyanlända flyktingar eller gästarbetare, eller de är i alla fall inte så kunniga på svenska, de här personerna intervjuar. Och han frågar vad de heter, och en av dem svarar, jag heter Pino. Och sen står det då i texten att jag heter Pino har kommit till Sverige för 2 månader sedan. Jag heter Pino är 33 år gammal. Han fattar då inte att han säger jag heter Pino, utan han tror att det hela namnet jag heter Pino. Så det skriver han ut hela vägen. Den är ju tung.
Den är tung, ja. Ja, men det var kanske, var det en fullträff eller en indianare?
Nej, jag spontant när du sa det först så tänkte jag att det var nog bra att du lät bli. Men ja, det inte lät så farligt. Det kan ju, i vår värld så är det ju relevant. Mm. Så fullträffen sparar jag. Men,
berättigat.
Du är inte inne på bullseye igen.
Nej, bra. Nummer tre då. Om jag hade twittrat till Sigge Eklund efter hans medverkan i På spåret och försökt få igång ett bråk som hade slutat med en artikel i Resumé.
Det hade varit en fullträff.
Du hade varit duckat. Du hade gått väldigt långt ifrån mig.
Ja.
Bengtsson, detta får du sköta själv.
Hade fått se, försökt få Sigge att följa mig så vi kunde skicka DM om dig istället. Jag är ledsen för det här.
Ja, precis. Ja, men vi snackade ju om det här och du skrev också om det i senaste numret i det här som vi kallar slutordet. Och vi har pratat om det ett par gånger i podden om hur ofta det är att kändisar raljerar över deras ointresse för sport när de sitter i dressinen eller i första klass i På spåret. Och nu gjorde ju faktiskt inte Sigge Eklund det var ju här en vecka då. Han tävlade tillsammans med Malou von Sivers.
Ja.
De raljerade inte.
Nej, koketterade inte.
Nej, det gjorde de inte. De bara la sig platt. Vi kan ingenting om sport, sa de. Och det var ju då en fråga i relation till Johaug. Och dopinghärvan här. Som
ja, varit... Rätt svar var Johaug.
Precis, och de hade ingen aning. De kunde inte nämna en enda skidåkare.
Nej, det var också bild på Johaug.
Precis, och det var många som hörde av sig till oss och sa det. Precis det ni pratade om, inträffen. Fast det var ju inte riktigt så. Men man skulle ändå kunna dra igång. Eftersom vi har den här filterhistorien bakom oss med Sigge Eklund och Alex Schulman och sådär. Där de hatar oss och... Vi skulle kunna dra igång någonting där, vilket hade varit bra för podden kanske. Lite spridning, du vet.
Ja, du, är det mer så du ska tänka nu 2017 att all publicitet är bra?
Ja,
publicitet.
Ja.
Bakgrunden där, om någon har missat det, var ju att Filter skrev ett långt reportage om Sigge Eklund, hans bror och pappa Claes Eklund.
Mm.
Och det handlade väl ner om narcissism. Och Eklund blev arg för att han tyckte att han på något sätt blev lurad av premisserna. Mm. Att han inte riktigt hade fattat att det var den typen av reportage. Och det blev en... Det svarades hit och dit. Aha, och,
diverse kändisar gick in på framförallt Sigge ja, och Alex Ida och ja, stöttade dem. Liksom, och Sigge Eklund slutade med att han, var någon, i en sammanhang, han spelade in och filmade, verkligen stod och pissade på ett nummer och filter.
Ja, det var väl lite liksom,
var pikade,
komik i det.
Ja,
det hade ju varit uppfriskande om ja, du hade gjort det, men du hade fått sköta det mycket på egen hand.
Mm. Då fortsätter vi till nummer fyra. Vad tror du, Johan, om vi hade dödat Glenn Husseins framtid i GT och därmed satt en rejäl käpp i hjulet för hans stigande popularitet, som man ändå får säga. Bakgrunden här är då att Filip och Fredriks producent till Breaking News hörde av sig till oss här i tidigare höstas under då Breaking News-eran och ville veta vem som var Glenns spökskrivare i GT.
För hans krönikor.
För hans krönikor. Och vi vet ju det, men vi sa ingenting för att vi kände väl att det kanske inte riktigt var läge, men och anledningen var väl att jag känner så här i efterhand att folk är ju ändå generellt blir ju gladare av hans texter i GT än att folk är trötta på honom. Så vi har inte riktigt någon anledning att göra det.
Nej, man hade nog ångrat sig.
Men det hade ju kunnat...
Men är det verkligen, du säger sänka, är det inte? Jag trodde nästan att det var ganska vedertagen sanning nu att folk vet om att det inte är han som...
Ja, men de i vår generation som du vet är med och lyssnar på poddar eller på Twitter där det snackas om, men... Vet, mina föräldrar, om de köper GT, de har ingen aning om det. De tror verkligen att det är Glenn Hussein som skriver. Jävlar vad skickliga ni är ändå.
Skulle de känna sig lurade då, tror du?
Det tror jag. Ja. Min pappa skulle göra. Jag ska faktiskt berätta det på julafton.
Så går han ut och pissa på GT.
Jag ska berätta det för dig och se hur reaktionen ska återkomma.
Ja, jag är inte säker.
Jag tror att han är ändå rätt så representativ för ganska många GT-läsare ja, som köper i alla fall papperstidningen.
Jag är tveksam till om man hade sänkt honom totalt. Då hade ju säkert Glenn gjort en rolig grej av att han blev sänkt i och för sig. Mm. Men jag tror ändå att det var, finns inte så mycket att vinna på att försöka förklara detta för fler. För man hade nog ändå, precis som du säger, tänkt i efterhand att skadan är så pass liten. Däremot kan man irritera sig ibland när man känner att spökskrivaren är lite väl nöjd och gör nästan en Glenn Hussein på Göteborgs steroider. För det är klart att han inte alltid är så där. Men han vet, det är ju en skicklig spökskrivare på så sätt att han har verkligen fångat honom och vet hur man går igång. Mm. Särskilt kul blir det väl då när Glenn ska prata om saker som ligger lite utanför hans som inte har med fotboll eller sport eller sådär att göra. Mm. Om det är liksom olika sorters öl eller filmer eller så. Men han vet ju precis vilka knappar han ska trycka på. Ja. Trycker han på dem lite för hårt så kan man ibland bli lite så här, jag blir liksom lite väl en karaktär nu. Så. Men oftast så träffar han ju rätt.
Mm. Ja, men
eller hon.
Ja, precis. Det blir avslöjt, jag vet inte.
Nej. Men bra gjort att du inte tog upp den. Ja, hade varit en indianare.
Nästa punkt. Hur tror du, Johan, det hade tagits emot om jag hade avslöjat det här Dubai-gänget som gärna vill starta en offside i Gulfen?
Det hade ju varit en full tröm.
Ja, men det är ju känsligt. Du vet hur det är när IFK Göteborg eller man med FF ska åka på träningsläger till Dubai.
Men du har ju inte sagt att, att svaret blev det här ska vi göra, kille.
Nej, precis.
Men berätta lite mer då.
Ja, men det hörde av sig en man här till mig för ett tag sedan och berättade att han hade med sig ett stort gäng från Dubai. De ville starta. Han har bott i Sverige. Och var väldigt imponerad av offside och ville starta en motsvarighet i Gulfen som skulle ges ut i flera olika länder. Otrolig budget bakom sig. Och de ville att offside skulle vara en partner då. Så jag bjöd hit den här mannen och hans kompanjon i ett otroligt mäktigt möte.
Det här känner inte jag ens till.
Nej, jag har inte berättat det här för dig. Och det är inte nedlagt. Jag väntar med spänning på deras nästa drag. Det är ju snack om att åka ner till Dubai och anlita som konsult, starta upp en redaktion där. Och ja, det kan hända mycket grejer där, Johan.
Men har de, för vi brukar ju ofta säga att vi skriver om både svenskt och internationellt och vi rör oss lika gärna, kanske ännu hellre ibland, nere i gärdsgården. Min fördom är ju om ett Dubai-gäng startar upp en tidning där att det inte direkt motsvarigheten till Tjongavallen kommer det inte skrivas 40 000 tecken om, utan att det kommer vara lite mer fokus på stjärnor.
Ja, det jag säger, och jag frågar dem så här, vad har ni för tankar så där liksom? Är det just ett reportagemagasin som är liksom där det fokus är på liksom journalistiken så där, med informationstidning så där kanske för vad som händer och att folk ska komma ut med olika saker. För de pratar så här rätt engagerat om Qatar och VM så där. Mm. Det finns så mycket saker där och liksom saker som händer så där. Och kände det var liksom positiva saker då.
Ja.
Så jag sa väl att ja, det är så spännande detta. Jag vet inte riktigt, jag vet ju att troligen kommer att dra i en broms ganska så snart, men jag vill ändå vara med i det här lilla äventyret som är i sin linda.
Ja, och vem vet, med inte första rapporten nästa år, offside, vikande annonssiffror och plötsligt så ringer du ett kollektkod.
Så är det inte så Johan.
Extremely interesting.
Ja.
Ja, spännande.
Mm. Nästa.
Vi vill ju höra en fortsättning på detta.
Ja, det kommer vi tillbaka till 2017. Nästa är då, vad tror du, Johan, om jag hade gått till en riktig syrlig attack mot många av våra kollegor på nyhetsredaktioner på fotbollssajter? Detta handlar alltså om...
Prova på vad den handlar om.
Ja, det har varit en rätt intensivt år för oss, Johan. Det har hänt många saker, vi kommer att återkomma till det senare. Men för ett par veckor sedan så hade jag lite luft så där. Vi hade skickat nummer till tryck och kände att jag hade ett par dagar liksom där jag kunde catcha upp lite grann och för en gång skulle gå in och läsa på lite mer information, läsa in lite artiklar, både svenska och utländska sajter, fast rätt mycket i Sverige, och liksom läste om massa olika artiklar helt enkelt. Och det var verkligen slående att det är för hafsigt och för slarvigt i princip nästan alla artiklar, skulle jag säga. Och det låter hårt och det är inte så jäkla charmigt av mig att sitta här och pissa.
Men är du inne lite i korvfjällsvärlden igen?
Ja, dels det, men också att jag känner att, vi har pratat om det tidigare, det känns som att den här superlive-formatet har hittat in i tidningar och i krönikor och i nyhetsartiklar. Alltså där det är speed före noggrannhet. Jag vet ju hur verkligheten är på några av de största redaktionerna i Sverige, att det är ett hårt tryck på reportrar från redaktörer, och det handlar ju mycket om att liksom generera liksom, ja, klick och alla de här sakerna.
Ja, men det är också så att du är ju en textmänniska, och det publiceras ju en herrans massa texter, men först primärt fokus alla gånger är väl kanske inte text. Mm. Det känns ju som att i alla fall kvällstidningarna mer är liksom mediehus än tidningar idag, och fokus på rörligt skojar vi om, men det är ju det.
Det är ju så. Och jag har inga åsikter om liksom vinklar. Folk får skriva om liksom de 10 sötaste katterna om de vill le liksom på en sport. Det bryr inte jag mig om. Liksom. Det lägger jag inte mig i överhuvudtaget. Men det som kommer ut, det som en reporter skriver och som publiceras på en text. Man måste ändå känna att man har den stoltheten som reporter. Att man faktiskt läser igenom en gång. För det kan vara direkt i ingressen så saknas det två ord. Och sen så kan det vara alltså, syftningsfel. Det kan vara saker som man fattar inte vissa frågor eller vissa svar.
Begriplighet är ju kanske nummer ett.
Ja, precis. Och det är det jag känner, att det är så otroligt. Det tar 3 minuter. Och även om man är pressad, man har en chef som står och liksom flämtar en i nacken, så måste man ändå som reporter också känna en stolthet. Så det är någonting jag skulle vilja bara lyfta fram och säga, fan, vi har också, för det sänker en liten blöt filt av hela vårt gäng liksom. Vi har sagt också, vi kan också slarva, framförallt här i podden liksom, vi säger ju jättemånga saker som är fel och tokiga och sådär.
Men, och få många rättelser om
ja, det. Ja, men en liten uppmaning till oss alla liksom, att fan, lite mer stolthet för yrket, för att någon gång så går man in i det här, man kanske blir sportjournalist för att man ändå känner att man inte i första hand är en sportnörd, utan man gillar ändå att berätta, man vill ändå liksom informera, man vill förmedla, och någonstans får man inte glömma bort det bara för att man liksom blir påpiskad.
Men jag tror inte det är givet heller idag att alltså en journalist kommer så att säga från orden, att det är från det hållet som han eller hon kommer in ifrån, även när det handlar om tidningar, utan det finns ju så många plattformar där och ett sätt att slå sig fram där man inte behöver. Jag skulle nästan säga att vi kanske var den sista generationen där man nog, det är klart att folk ska kunna stava, men vi kanske nästan var den sista generationen där det var ändå högre språkkrav, alltså helt enkelt på hur man skriver. Jag tror att det är andra krav som vi kanske inte skulle leva upp till som ställs idag också. Mm. Det är klart att en viss nivå måste man ha, men uppenbarligen inte alltid jättehög. En sorg för mig är ju att de här, jag retar mig framförallt, korrfel är en sak, det är ju slarv och det kan man vara sur på förvisso, men framförallt när man inte klarar av att göra en kort text begriplig, när man liksom faktiskt inte fattar det, syftningsfel, och när det, också när det här letar sig in då på mitt älskade text-tv, då blir jag lite sorgsen, för den ser jag liksom som ett, nästan som ett statligt organ, sådär att här ska det aldrig vara fel, det behöver inte vara roligt, det ska nästan inte vara kul, det ska vara begripligt, jag vill få en översikt, men där tycker jag mig se en liksom ökad uppradning av missar, och den gör mig lite beklämd ibland, och dåliga översättningar ofta märker man, folk kan bättre engelska än någonsin, men översätta kan de uppenbarligen inte så bra alltid. Det här blir svepande, det är klart att det inte alltid är så här, men ofta att man översätter väldigt bokstavligt, det kan vara at the end of the day blir i slutet av dagen på svenska så här. Och jag tror ännu mer säkert från andra språk än engelska. Engelska är ju bara det som jag är helt hemma med, men därför reagerar jag på det. Men jag ser ju att vår kollega spansktalande Johannes Kleris ofta är på när det blir spanska översättningar om att nyanser går förlorade och att det helt enkelt slarvas där. De översättningarna tycker jag ofta är väldigt fel. Mm. Bara apropå att vara begriplig, så den mest obegripliga ingressen som jag läste i år skrevs ganska nyligen. Jag har den framför mig här. Den är faktiskt inte från sportsidorna utan från nöjessidorna. Det är också en sjuk att de tror att man alltid måste ha in citat, sådär, även när det inte ger någonting. Men ingressen handlar om Idol 2016. Ingressen lyder så här. Charlie Grönvall tvingades lämna finalen av Idol 2016. Istället tog Liam hem segern. Efteråt tröstade hans bonusbarn, mamma Nanne Grönvall, barnen och lämnade sedan arenan. Åh, skruttarna, säger Charlie Grönvall. Och vinnare blev Liam.
Det var det sjukaste alltså. Vilken tidning var det?
Typsnittet ser ut att vara Expressen. Inte om det är det här Bodonin. Kan man veta apropå typsnitt. Och en bok vi kan rekommendera alltid, Bo Strömstedts Löpsedeln och insidan. Alltså legendarisk, först kulturchef och sen chefredaktör. En av de största publicisterna vi har haft kanske på Expressen. Känner för att han ofta också han gillade att vara i rätten. Tyckte det var kul, väldigt olik mig. Bland annat var han ju rätten då med hela den här spelskandalen som Thomas Malmqvist avslöjade. Och han stod ofta på borden inne på redaktionen när han skulle hålla tal. Så. Det är alltså Niklas Strömstedts pappa då. Han pratade ofta om typsnittet Bodoni som jag tror Expressen använt till löpsedlar. De här karaktäristiska som man ser varje dag. Och han skriver när han hade lämnat Expressen på 90-talet hur han blev lite ledsen för att han tyckte att det hade skett en liten omsvängning, att det hade blivit lite ytligare och lite sämre. Och då pratade han mycket om Bodonins kraft och att de blev förlockade av Bodonin och de blev inlurade i Bodonin och lät Bodonin ta över. Det var en snygg illustration för liksom, hur ett typsnitt kan vara boet i dramat.
Men vi, alltså, för bara återkomma här, vi har ju sagt många gånger, vi har ofta försvarat sportjournalistiken i Sverige som att den får ju mycket, de som inte är sportintresserade, som Malou von Sivers eller Sigge Eklund eller alla de andra, kan ju lite grann raljera över sportjournalistiken. Men den håller ju hög klass.
Mm, och det är generellt sett gör den det.
Ja, och liksom, vad det är allt heller för nyhets- och liksom infallsvinklar och sådär. Det är väldigt brett och det är bra spets ofta. Men det här återkommer jag till. Att det blev för mycket slav för att det går för snabbt. Och där har chefaktörer givetvis ett ansvar. Eller nyhetschefer. Att man inte glömmer bort det. Vad, faktiskt vad det handlar om i grund och botten. Sen så får man hitta generera intäkter på andra sätt.
Mm.
Det var det.
Korreläsarna är ju borta sen länge sen, ska man ju veta,
det ska
på stora
veta.
Nyhetsredaktioner.
Precis. Ta vi en sista, Johan. Om jag hade lyft fram Balkanders märkliga rader om Erik Johansson, vad tror du om det?
Jag minns inte de märkliga raderna, så svårt att säga så här tidigt.
Bakgrunden är ju så här, det är ju Balkander på Göteborgsposten då, som rankade, tror att det var de 20 bästa spelarna någon gång här inför kanske Hollandsmatchen eller sånt här. I
svenska spelarna.
Ja, svenska spelarna i Europa då. Och på sjätte plats så satte då Balkander Erik Johansson då, Köpenhamnsbacken. Med motiveringen då att hade rimligen petat vår nuvarande lagkapten om han valt att fortsätta i landslaget. Principfast, men bör gå att övertala om behov finnes. Slut. Vad fan menar Balkander? Jag funderar för dig hur många gånger som helst. För det första så...
Han har någon slags källa som säger att Erik Johansson är mer lättövertalad än vad man kan tro då.
Ja, men han har ju varit så himla tydlig och det är ju ingen hemlighet. Att han är fullkomligt ointresserad av fotboll själv. Han skulle helst velat vara musiker eller hålla på med mode.
Ja.
Och han i princip så... Men han nu poserar han ju väldigt bra i Köpenhamn. Han har varit jättebra där.
Det är också ganska... Man kan ju diskutera huruvida han petat granen.
Ja, det är också. Så självklart är ju inte det. Absolut inte. Men Jan Andersson har trots allt gjort honom till lagkapten.
Ja.
Men princip fast, men bör gå att övertala. Om man tycker att det är så pass trist att åka med landslaget på landslagssamlingar. Så ska man övertala honom. Ska man tvinga honom. Jag fattar inte riktigt Balkanders hur han tänker där. Och sen så avslutar han, om behov finnes. Det är ju det som är det konstiga. Han har ju själv gått hit här och skrivit att troligen så hade han petat lagkaptenen. Och sen så har han den här lilla att vi går och övertalar honom. Om behov finnes. Jag fattar inte det. På tal om lite grann och göra sig begriplig. Som vi var inne på tidigare. Det var dem.
Ja.
Fullträffarna eller indianerna.
Ja.
Det var lite högt och lågt där kanske.
Jag tyckte det var bra att du istället samlade upp dem och så fick vi dem serverade på rad här.
Mm.
Få saker ändå som jag känt att hade varit livsfarliga.
Ja.
Det är att du liksom...
Jag överlever lite.
Ja, och du, det vet du om också. Du lägger, dels ställer du upp dig själv lite för arkebusering. Mm. För det blir ju tacksamt att hacka på dig då.
Absolut.
Och så kanske du blir en gnällig Bengtsson.
Jag räknar med att det kommer ju, någon reaktion.
Ja, men det ska du väl göra.
Absolut.
Också. Jag tänkte ju att egentligen vi skulle gå rakt på den här lilla årssummeringen med våra lappar. Men du flaggar här för att du ville prata om något annat först.
Ja, vi pratade lite, någonting lite tungt måste vi få in här också.
Ja.
Och ja, det känns som att jag har sagt detta 15 gånger under 2016. Men jag läste en text i The New Yorker.
The New Yorker är nya Guardian.
Ja, det får man verkligen säga. Så. Och den här texten läste jag bara här en veckan, det är förra numret. Så att den går att hitta på nätet. Och den handlar faktiskt om Eritrea och Eritreas fotbollslandslag. Och framförallt om en kille som heter Samson Adefiane, med reservation för uttalet. 26-årig kille som då hösten 2015 blev kallad till landslaget för första gången. Och då ska man komma ihåg att hösten 2015, det var då Henok Goitom gjorde sin debut för Eritreas landslag.
Just det.
Och Henok Goitom nämns i den här artikeln som är skriven då av Alexis Olewuwu, tror jag han heter.
Inga korfel.
Inga korfel. Nej, de har sina fact-checkers. Och hösten 2015 så meddelade då Henok Goitom att han bestämt sig, att han fått en uppenbarelse som han sa i någon intervju, Henok, att han ville representera Eritrea. Och han nämns i den här texten, inte vid namn, men att det var en Swedish Eritrean player som var där och som också var lagkapten faktiskt då.
Ja.
Texten handlar ju om, alltså det som handlar om Eritrea som land, men handlar då framförallt om den här killen då, Adefiane, som är 26 år gammal och han får symbolisera det stora problemet med Eritrea. Lite bakgrund om Eritrea när jag går in på vad texten handlar om. Eritrea är ju ett jävla land. Det måste man faktiskt, det finns inget annat sätt att beskriva det på. Som blev självständigt från Etiopien 93 efter 30 år av ett långt inbördeskrig. Och det är ju enligt många rapporter från FN så är det systematiskt och utspritt våld mot mänskliga rättigheter och mot invånarna. Det är den här tjommen som är president då, sedan de blev självständiga, Isaias Afewerki tror jag han heter. Det finns bara ett parti, de har aldrig haft någon val. Han är liksom, det är en diktator.
Det är ett problematiskt land att vara regimkritiker i.
Det ska gudarna veta.
Och det ska det veta vi till Sack också då.
Absolut, han har suttit i fängelse sedan 2001 nu, utan en rättegång ens. Men det är ju liksom, det är propaganda, och jag tror att när man har listar där det är sämst pressfrihet i världen så kommer de på plats ett. Till exempel Eritrea, och det är systematiskt våld mot dem som är säger någonting kritiskt mot presidenten eller sådär.
Mm.
Och så den här presidenten har också då infört obligatorisk militär, och det kan vara pågå liksom i 10-15 år, och de tjänar 1-2 dollar om dagen, och det är de är som slavar, det är som en modern slavstat. Fruktansvärda villkor. Och den här killen då, den här 26-åringen som jag pratade om, som New Yorkers artikel handlar om. För honom, han var en lovande fotbollsspelare som spelade lite grann högsta ligan. Sen så blev inkallad i militären. Han beskriver då vad som hände där, och det var liksom tortyr på många sätt. 26 år gammal så blev han inkallad. Det är så att Eritrea har ju haft ett stort problem. Dels är det ju massemigrering. Folk försöker ju fly, och de som ertappas, vilket är rätt många, de kan ju avrättas på studs liksom. Men när det gäller landslaget, de har haft otroliga problem, precis som Kuba och sådär har haft. Att när det är landslagssamlingar så ser många spelare det som en chans att söka politisk asyl i det landet där de spelar till exempel. Att det blir en chans. Så 2007 till exempel så var det 6 stycken landslagsspelare som lämnade landslaget. 2009 var det 12 stycken. 2012 var det 17 stycken, inklusive lagläkaren. Och det är detta som detta handlar om då. 2015 får han chansen. Och det man ska säga är att Eritreas president, som är då väldigt intresserad av fotboll, har bestämt att stommen av landslagsspelarna ska vara typ Henok Goitom, alltså spelare som är tillhör liksom den eritreanska diasporan. För de har ingen anledning att fly. Så då har de stommen. Men sen har de varje landslagssamling, så har de 10 stycken spelare, inhemska spelare, som får under några veckors...
Kan man ens tala om en liga i Eritrea?
Det är... Ja, det har de. Ja. Fast den drivs ju av olika överstelöjtnanter.
Ja, det är militärliga.
Militärliga. Och så är det 10 stycken som samlas inför den här landskampen 2015, som blir då Henok Goitoms debut för Eritreas landslag. Det är 10 stycken som ligger på ett läger där några stycken av dem får en plats i den slutgiltiga truppen. Och han såg ju sin chans här, han hade ju bestämt sig.
Han var en av dem.
Han var en av dem. För jag kommer med i den här truppen så ska jag göra allt jag kan när vi spelar bortamatchen i Botswana för att fly. Och han berättar hur det är. Han kommer till den här landslagssamlingen. Han blir uttagen, han får med i truppen och är överlycklig. Och han berättar hur det är då. Han kommer till den här landslagssamlingen. De bor, de här 10 killarna, bor i ett jävla tält liksom. Utan toalett, utan elektricitet. De tränar med Henok Goitom och de andra som bor på ett 5-stjärnigt hotell. Och tränar med dem. Och sen så åker de tillbaka till sina tält. Medan Henok Goitom och de andra gänget åker till sitt 5-stjärniga hotell.
Shit, visste de andra spelarna om detta? Det,
ja, det är lite oklart. Ja. Och jag kommer återkomma till det. Och det som händer då, den här Samson Arifiane då. Är att spelar landskampen, de förlorar. Jag tror faktiskt att Henok Goitom gör ett tröstmål. De förlorar 1-3.
Var det mot Botswana?
Botswana. Och så dagen efter. Så, och den här Samson tar initiativet. För att det är också sådär att i varje landslag så brukar de ha någon typ av spion, alltså en spelare som är någon som har direktkontakt med förbundet och med diktaturen, som avslöjar om det är några spelare som har intentioner att fly. Så att man är ju väldigt osäker, samtidigt så behöver man ha lite hjälp. Det är ju rätt svårt att göra det själv, och som de, den här Samson hade pratat med folk som tidigare hade lyckats att fly, de sa, spela först matchen, för sticker du innan matchen så är det ingen som kommer bry sig. Du måste spela matchen, för då får du lite internationell press, och då kan du sätta lite mer press på, ja, vad du nu söker, politisk asyl. Men han tog mod till sig och vände sig till en lagkamrat och sa, jag planerar på att dra i natt, är du på? Jag skit att du tänker på det, jag tänkte precis på samma sak. Sen visar sig att alla 10 är beredda att dra. Så de gör det, de lämnar sina tält och drar ut på natten.
Det här är Botswana då?
Ja, och vandrar och vandrar. Liksom. Till sist så kommer de, blir de ertappade, och det kommer någon representant från förbundet och säger, ni vet vad som kommer hända. För det ska man ha klart för sig. Flyr man som fotbollsspelare?
Dissident.
Dissident. Det så måste man skriva på ett kontrakt innan. Att om jag lämnar landslaget eller lämnar landet, så kommer övriga familjemedlemmar få otroliga straff då. Det kan vara allt från fängelse, att de kan kasta en 60-årig mamma i fängelse, till att de får böta 5-6 tusen dollar, vilket är liksom mer om de kanske tjänar på en livstid i E3. Så att man tar ju oerhörda risker. Men samtidigt de här 10, de är så jävla dåliga villkor att leva i E3. Så de var beredda att ta den här. Så det slutar med att de får politisk asyl i Botswana. Så att där kan man säga att det är liksom någon slags, i all misär så är det ett lyckligt slut i den här berättelsen.
Otrolig historia, men det borde ju ändå fortfarande nästan vara farligt för dem.
Absolut,
han bor alltså, han är politisk flykting i Botswana, ja, eller Samson då.
Men harvar sig fram liksom, det är jättesvårt. Han spelar lite fotboll och sådär i ligan där, men det är ju liksom... Just nu när texten slutade så hade han fått ett kontrakt med en klubb där han bodde på träningsanläggningen och sådär, men det är ju liksom, det är inga pengar och det är inte någon framtid och sådär. Så det är ju ett jättestort problem.
Otrolig story ändå. Fanns texten på nätet? Texten många finns, skulle vilja läsa.
Ja, precis. Den heter...
Hur googlar man fram till den?
The Soccer Star Refugees of Eritrea. En väldigt enkel rubrik. Så den finns att läsa. Det är en lång text, men väldigt intressant. Både om Eritrea och då det som får mig att fundera är lite grann på Henok Goitons roll. Det framgår inte riktigt om det är han, men man får en känsla för att det berättar den här Samson att de berättade ju för några stycken andra, de etablerade välmående, liksom utlandsproffsen som kom hem till för att spela landskampen, vad de hade för planer. Det var ett par stycken spelare som gav dem lite pengar sådär. Och då sa de det, att det var en som gav $200. Och jag tolkade det som att det var lagkapten som har gjort det, som då var Henok Goitom.
Okay,
Och det fick mig, efter att jag läst det här så gick jag tillbaka i arkiven och för att läsa lite grann hur det skrevs och rapporteras om Henok Goitoms beslut hösten 2015. Väldigt lite. Han säger mer att han vill vara med i det här liksom, för att han vill göra någonting för landet och han vill liksom vara med i utvecklingen av landslaget och sådär. Men det är ingen i princip som har skrivit någonting kritiskt om detta.
Jag minns att det twittrades lite.
Ja, det twittrades lite.
Bland annat från skicklig bloggare på Fotbollskanalen.
Jonas Hansson.
Jonas Hansson, ja, precis.
Precis. Jag tror att han är en av få faktiskt som har skrivit om det. Att,
han var kritisk då.
Han var kritisk. Och man kan ju se det på två olika sätt. Sådär. Visst, han kanske ska åka ner och spela för att landslaget kan bli bättre och vara med och utveckla med sin professionalitet och sådana saker. Och å andra sidan så känner jag i hans ålder när man ska åka ner och göra, antingen får man göra en liten politisk grej av det. Så hade jag nog resonerat. Och så tycker jag nästan man kan förvänta sig när det är sånt jävla förtryck. Men jag kan ner och spela på matcher och så...
Det är rätt intelligent kille också.
Precis, så använder man inte det här som ett liksom en politisk statement eller att man gör någonting, sätter press på antingen förbundet att förbättra villkoren för de här provspelarna.
Man vet ju inte vad han kan. Man vet ju inte vad han eventuellt, om det nu vet ju inte om det var han som gav dem.
Tyst diplomati kanske han håller på med som Carl Bildt.
men vet nu du sa att det fanns vissa tecken på att det var han som gav honom pengar. Det var ju fint om det var så, men man vet ju inte om man har gjort grejer som kanske finns en anledning att inte vara publik med. Men visst är det visst mån problematiskt i början, och det är den där ständiga diskussionen också, hur mycket man kan kräva av en idrottare att ta ställning egentligen. Mm. Det finns ju något där man kan förstå att man vill spela för sitt ursprungsland. Det kanske liksom är funnits i släkten. Massor en dröm, och man kan också motivera det med att man gör det för folket. Men om det så tydligt är ett landslag som är i händerna på en diktatur, vilket ju verkar vara här då ändå, så blir det ju, man kommer inte ifrån att det är problematiskt. Nej. Och det kanske faktiskt borde ha ställts fler kritiska frågor.
Ja, precis. Jag vet ju om att, på tal om Jonas Hansson, jag vet att Oskar Månsson, vår gamla medarbetare som
numera Norge-boende,
han var ju faktiskt över i USA, precis när han slutat där så hade han planerat en resa.
I Kalifornien.
Och han var i Kalifornien, så träffade han Henok Goitom och gjorde en intervju där. Och jag minns det att just Jonas Hansson, det var Fotbollskanalens bloggare, skrev någon tweet till Oskar Månsson. Och vad sa han någonting om Eritrea och sitt deltagande där? Och så svarade Oskar, vi snackar en del om det. Och så där, ja, är det ingenting som publicerar? Nej, det är inte så. Oskar Månsson duckade lite grann där. Eventuellt så har de pratat lite grann om det, men det känns som att det är ingen riktigt som skriver om det. Antingen så är det Henok Goitom som inte vill det och han kan motivera det väl. Eller så... Jag vet inte. Jag blev själv nyfiken på dels faktiskt att åka till Eritrea om man nu vågar det.
För du är en visumkamp framför dig.
Ja, det ser gud
ut. Alltså, man ska inte bara garva åt det, för att det kan ju vara ett farligt land på riktigt.
Ja,
det... jobbar ju även om man skriver om, inom citationstecken, ett trivialt ämne som fotboll.
Ja, gud. Men också faktiskt att fråga Henok Goitom om det här. Att han, hur tänkte han egentligen? Och hur tänker han idag om sin medverkan där och och så. Det känns som att det ligger lite grann i luften och ingen riktigt har plockat hem den här frågan.
Nej, jag håller med. Det är ju någonting med diktaturer och kanske framförallt diktatorer och sport som vi alltid har gått hand i hand. För sport är ju, särskilt om den är global, alltid ett bra tillfälle för diktatorn att visa på landets styrka. Och det finns ju ofta två olika skalor av det, att de kan bli väldigt generösa om det går bra och betydligt jobbigare om det går dåligt för spelarna eller utövarna. Dels har vi ju hela gamla, man kan ju läsa Football Against the Enemy när Simon Cooper reser runt i Östeuropa. Där handlar det mycket om kommunistregimer. Mm. Men så har vi ju, boxningen var ju väldigt känd länge för att fighter ofta gick där det stod lite si och så, minst sagt, till med de mänskliga rättigheterna. Var ju Thrilla in Manila och kanske mest känd Rumble in the Jungle som väl var i Kinshasa, va? Under Mobutu då, i dåvarande Zaire. Att det liksom blir väldigt mycket PR för ett land och en diktator att kunna ta sådana stjärnor dit. Så. Och där finns det ju en story med Mobutu också och fotbollen just då. Zaires landslag som var VM 74 med hot över sig och sådär. Man ska stanna just i Afrika, så är det ju svårt att hoppa över det lilla landet Ekvatorialguinea, som ju man kanske har sett då och då dyka upp i fotbollssammanhang lite från ingenstans. Fick de plötsligt ett ytterst kompetent damlandslag som vann afrikanska mästerskapen och även ställt upp i, jag tror, både VM och kanske OS. Flera spelare där är mer eller mindre värvade. Så kan ju också den typen av stater göra. Det är ju ganska vanligt inom friidrotten till exempel, där man kanske ett framstående löparland som Etiopien, och så finns det kanske en regel att bara tre etiopier får ställa upp på VM i distansen, men en fjärde kanske också en potentiell guldmedaljör. Att helt enkelt andra nationer värvar löpare. Det finns någon framstående som springer för Bahrain, tror jag.
Vi pratade om Qatar tidigare, men deras landslag, det är ju flera stycken brassar egentligen som har blivit katarska medborgare.
Ja, precis. Och det är just Brasilien som många av de här framstående damspelarna har hämtats ifrån och då gjorts om till Ekvatorial Guinea. Vad kan man bli?
Nej, jag uttalar mig inte i den frågan.
Spela för Ekvatorial Guinea. Ja. Och många andra är kanske lite mer som Goitom då, med bott i Spanien och för uppvuxa i Spanien, men har kanske en farfar eller så från Ekvatorial Guinea. Och de har ju även då på här sidan arrangerat afrikanska mästerskapen två gånger nu på ganska kort tid. Först fick de väl rycka ut, tror jag, när det var ett land, om det var Marocko eller något, som var lite väl rädda för Ebola som härjade då och inte klarade av. Och afrikanska fotbollsförbundet stod plötsligt utan ett värdland. Då anmälde sig Ekvatorial Guinea och fick dela, tror jag. Och sen så, det var helt enkelt förr, det är ju afrikanska mästerskapen nu igen snart, i januari. Men förra gången det var, så tror jag att det var, gick i Ekvatorial Guinea. Det är ju väldigt problematiskt i sig. Om Qatar är dåligt, så ja, det är inte bättre i Ekvatorial Guinea. Mm. Ett väldigt intressant land, för det ligger ju insprängt, gränsar till Kamerun, Västafrika, men inte ute på fliken där, så att säga, utan nära Biafra-bukten. Mm. Man upptäckte oerhörda naturtillgångar där ganska sent, jag tror, kanske tidigt 90-tal eller mitten på 90-talet eller så. Det var olja eller gas eller så, och det fanns plötsligt fantastiska resurser. Men de har ju, som du säkert vet eller kan gissa, inte tillfallit folket, utan det är ju en jävligt speciell ledning. Presidenten där har suttit sedan 79, jag tror att han är den i Afrika som har suttit, jag tror att de har suttit längre än Mugabe till och med kanske.
Kontinuitet? Ja. Politisk är ju en stor grej.
Så jobbar de. Och det är i princip en familjeangelägenhet. Ja. Hans son är väl vicepresident, tror jag. De har någon farbror. Han avrättade sin farbror, högg huvudet av honom i en kupp 79.
Som han gör.
Som han gör. Ja. Och det finns släktingar som är andra ministrar och så. Det är mycket family affair. Så. De är då också väldigt fotbollsintresserade. Särskilt den här sonen, som jag tror heter Teodorin Obiang. De har ganska lika namn, han och hans pappa. Någon slags superplayboy, haft ett hem i Kalifornien och gillade att bo grannar med Hollywood-kändisar. Och han hade otroligt intresse för Michael Jackson memorabilia. Bland annat, jag tror han hade en av Michael Jacksons när handsken som han hade under Bad-turnén. Jackson memorabilia för 20 miljoner kronor eller något sånt där. Också väldigt fotbollsintresserad.
På tal om memorabilia, kommer du ihåg vem som hade gympaskorna tillbaka till framtiden?
Michael J. Fox?
Ja.
Nej.
Kevin Prince Boateng.
Just det.
Han köpte dem på någon auktion.
Just det.
Ja, tillbaka nu till...
Det tycker jag var ett bra köp av Kevin Prince Boateng. Ja, och så har de då även ett stort fotbollsintresse. Fotbollen är då ett bra verktyg för att man känner inte till landet så mycket. Så då kan man genom sporten få ut landets berömmelse och förhoppningsvis då framgång i diktatorns öga. Det här är farliga personer. Mm. Liksom, de har låtit avrätta många kritiker. Och, du sa att Eritrea låg längst ner. Jag läste något där Ekvatorial Guinea låg längst ner. Det gäller pressfrihet. Och, jag tror presidenten fick senaste valet, så då har han valt typ var tionde år. Men något valen så tror jag att han fick 115% av rösterna. så det går ju bra då. Men det är ju det är hemskt. De lever i extrem rikedom då. Det är ju det som är det hemska då. Det finns ju de här naturtillgångarna och förutsättningarna för ett ganska bra leverne. Jag tror liksom per capita så har de en ganska hög livsstandard för att det finns några få som är så enormt rika, men att det är väldigt stor andel av befolkningen som inte har tillgång till rent vatten och som lever i fattigdom helt enkelt. Men då har fotbollen då blivit hans verktyg som så många andra bara synas, så de ska ju naturligtvis, de borde inte ha hållit de här mästerskapen. Vi protesterar mycket mot Qatar och Ryssland och sådär, men såg inte så mycket om att vi bryr oss kanske inte så mycket om att våra afrikanerna ska spela. Nej. Det finns ju någonting lite slappt i det på vår sida också, att det ska avgöras i Ekvatorial Guinea är ju en skam. Mm. Sig. Och fotbollslandslaget också, det här klassiska, när de kvalificerade sig och vann en viktig match så fick alla, typ de fick dela på $1 million eller något sånt där. Sen går det inte lika bra, så ja, då straffar man dem istället. Så. Men de är också de spelarna, nästan alla hämtade utifrån, med rötter där kanske från början, men många bott i Spanien och så. Och säkert finns det ju liknande stories om lokala spelare som kanske har en anledning att fly därifrån, som har gemensamt med det du sa med Eritrea. Det är deppigt, man kan ju garva åt de här, det ska man ju veta också med de här diktatorerna, att de har en anledning att liksom starta den här personkulten kring dem. Mm. Han var ett Turkmenistans gamla president som väl bytte ut namnet på månader efter honom själv och familjemedlemmar i hans familj och sådär. Mm. Han som hade den här statyn i huvudstaden som i guld som roterade hela tiden för att den alltid skulle vara vänd mot solen. Så. och det, jag vet, man garvar, man gör ju det. Men det finns ju en anledning till att de försöker skapa de här personkulterna också. Mm. Folk är så jävla rädda också för dem. Så det ska man kanske ha med sig. Men Eritrea låter ju som att... bråka till, om det är möjligt. Eller Ekvatorial Guinea då. Ja. Det var länge sedan vi var och gjorde reportage från afrikanska kontinenten överhuvudtaget. Något att jobba för 2017 kanske.
Absolut.
Ska vi gå över nu till vår lilla årssammanfattning? Den behöver inte bli så omfattande. Men du sitter redo där med...
Om du lyssnar här, lyssna. Det är ljudet av hatten, lappen.
Har vi kvar den gamla vignetten så kör den nu. Visst, Erik Hilmerssons komponerade vignett som vi använde mycket i början av Offsides podcast.
Absolut, och det gick ut på då att vi la ner ett gäng fotbollsnamn var det. I hatten. Och så drog man varsitt namn och så skulle man säga det man kunde om den här spelaren.
Jag tror från början, allra första början, jag vet inte om vi hade den till och med i premiäravsnittet, men då var det väl just att man skulle se det som en läxa, att nästa dag så ska jag stå kanske, vad kan det ha stått där? Bruce Grobbelaar, precis. Och jag säger lite kort vad jag vet och sen skulle jag till nästa vecka ta reda på mer. Mm. Det momentet blev ju aldrig kul. Nej. Det roliga var ju just när man associerade fritt.
Ja, exakt.
Men det blev lite statiskt tyckte vi, så vi ville ha hatten på hyllan. Men nu har du tagit ner den igen.
Precis.
För att den ska tjäna som en liten summering här då.
Ja, det här vi kommer lite grann till nyårskaramellen här liksom. Eller vad man ska säga, summeringen av 2016. Så att det är en rad sådär årets bästa, eller årets olika kategorier.
Ja, här blir vi ganska konventionella då.
Precis, så att jag börjar dra här då från hatten helt enkelt. Årets sportjournalist.
Oj.
Börjar du, Johan?
Fan, det är ju så jävla lätt att man glömmer någon nu. Okej. Man kan ju nämna många från fotbollens värld som jag tycker har haft ett starkt år. Jag har berömt Thomas Nilsson för hans envetna HIF-bevakning. Vi har kanske också kul att nämna honom här, Jonas Hansson. Mm. För han får kanske inte supermycket utmärkelser och inte jättekänd i den bemärkelsen. Men han kommer alltid med ett eget perspektiv.
Mm, absolut.
Och har ofta den typen av... Dels är han väl intresserad av statistik, så han har många många sådana utläggningar på sin blogg då, som vi kan rekommendera. Men även ibland, han kände uppenbarligen starkt för det här med Eritrea och problematiken man spelar för dem. Men han kommer ofta med en tanke som ingen annan har, som får mig att tänka till, och det är inte så många som har. Så honom kan jag nämna, jag kan ju absolut nämna Daniel Disko Kristoffersson för alla hans
bomber.
Det är otroligt många avslöjanden. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram två hockeyreportrar. Det är det finaste berömmet egentligen, att man kan få någon som jag som hade tappat hockeyn lite och faktiskt blivit intresserad igen. Och det är ganska mycket tack vare dels Mr. Madhawk, som han heter, Johan Svensson heter han väl, som ju kom från supporterled från början. Han har kanske det största drivet i hela sportjournalist Sverige, skulle jag tro. Han bara pågår och pågår, och ingen liten nyhet från hockeyn i Division 1 är för liten för att skriva om. Han skriver helt okej också. Inte det kanske allra vassaste pennan i Sverige, men helt okej. Har en trevlig ton, kommer liksom med bra kunskap hela tiden, och han har fan fått mig liksom lite hockeyintresserad igen. Och det har även Lena Sundqvist fått, som jag tror att jag nämnde i samband med den här dramatiska bäst av 7-matcherna mellan Modo och Leksand, som hon kommenterade. Jag tycker hon är skicklig, och dessutom vill jag framhålla henne för att hon har, till skillnad tror jag från till exempel Mr. Madhawk och andra gubbar, tvingats stå ut med en massa skit längs vägen också, bara för att hon har mage att vara kvinna och rapportera om hockey. Så henne, jag nämner de två då. Jag nämner flera stycken.
Ja. Men det är
lite fuskigt.
Jag håller med om Sundqvist och Hansson. Madhawk har jag inte läst. Det kanske han, jag ska börja läsa också för att komma tillbaka till hockey.
Tillbaka till Rögle.
Ja, men jag väljer faktiskt en kille som heter Johan Orenius. Det gör jag faktiskt, det visste inte om det, men det gör jag. Jag tycker att du har haft ditt starkaste år i Offside när det gäller egna texter.
Det blir ju konstigt som du förstår.
Ja, precis. Men jag tycker faktiskt det. Och det är klart, det rimmar lite illa när jag sitter här och säger det om dig. Så jag ska inte säga så mycket, men jag tycker att det hade varit så att hade jag inte jobbat på Offside så hade jag röstat på dig ändå. Så,
jag säger inte mer än tack. Vad fint av dig.
Ja. Årets besvikelse.
Det har ju såklart funnits en del, men det här blir ju nu, det är väl lite meningen att man ska ta det som ploppar upp.
Ja, absolut.
Då kommer jag tänka på en annan persons besvikelse, Yahya Torres besvikelse, när han då inte för kanske femte eller sjätte gången blev vald till Afrikas bästa spelare, utan det blev Aubameyang, Dortmunds Aubameyang vid tillfället. Stor gala, jag vet inte om det var i Ghana eller vilket land den hölls, men väldigt pampigt och blanka golv, och ja, jag trodde väl bara han skulle åka ner och hämta den där ännu en gång, men Aubameyang vann den. På sent kunde han hålla sig, men i intervjun efteråt så gick han loss ordentligt på ett ganska osmakligt sätt, besviken han var, men han ville också få det här till att det var inte bara att han var en dålig förlorare, utan han tyckte att det var pinsamt av Afrika, som han sa. Vi kan ju anklagas ibland med rätta för att tala allt för svepande om afrikanska kontinenten. Men det gjorde minst sagt Yahya Touré här också. Sa att jag tror att hans poäng var nog att han hade gjort mer för sitt land än vad Aubameyang hade gjort. Men det var väldigt pinsamt att höra honom. Liksom att Africa will be the first to let you down, sa han. Och så liksom stående bara gick på där. Han var ju besviken och väldigt fånig.
Ja, det kanske var det året innan när han fyllde år. Och inte fick en tårta av City, som också var väldigt besviken.
Ja, då det gjordes en väldigt rolig liten faktaruta i, om det var The Times eller Telegraph eller någon som handlade om det här, men så hade de då liksom gjort en liten tidslinje. Gör ju vi ibland på våra rep. Säg att vi skriver om Manchester City, så kanske vi i botten så löper det kanske en liten tidslinje över nedslag som är värd att ta upp genom historien. När de hade den här långa, men där det var väldigt litet när City hade vunnit någonting, men stort så här, Yahya Touré fyller 14. Yahya Touré fyller 17. Det var bara ett snyggt sätt att sparka på honom lite.
Ja. Min årsbesvikelse är väldigt kort. Det är ju faktiskt Europa League-finalen mot Sevilla.
Ja.
Det behöver inte säga så mycket mer om.
Nej.
Årets intervju.
Det får bli en liten havererad intervju som skedde bara för någon dag sedan här på Offside. Han slutar idag och ska firas av med den äran. Josip Ladan, vår praktikant, gjorde med John Oweri.
Han var lite ledsen att vi outade honom med biljettbokningen.
Ja, han det? Jag försökte ändå säga att jag har gjort samma sak själv. Jag gjorde faktiskt det. Jag åkte till Freiburg. Precis samma sak. Ja, han försökte i alla fall, han skulle göra bara en kort intervju med John Oweri. Egentligen så ville han nå John Oweris brorsa. För vi tog väl upp det här i podden för några veckor sedan, att vi såg den här märkliga tatueringen som Oweri hade lagt ut på Instagram.
Som cirkulerade, där det stod allsvensk skyttekung.
antal mål och stod John Oweria stod i nacken då bara. Sen togs den bort och vi tänkte den var väl fake då. Sen på glöggkvällen så var det en trevlig man från Getingarna, alltså Häckens supportrar här, och sa att det var inte Oweria, men det var Oerias brorsa. Det var han som hade den här tatueringen. Vilket på ett sätt lät ännu mer skruvat. Hade han gjort det på eget bevåg eller var det John som hade uppmuntrat honom att göra den? Så vi tänkte att den skulle passa bra som en liten botten på plocksidorna, bara offside frågar John Oweris brorsa. Vad är nu detta?
Ja, typ. Så.
John Oweri själv var på semester i Nigeria, var ganska svår att nå, och när Josip till slut nådde honom så var han artig. Så här, go ahead, what you want to ask? Och han svarar att we saw this tattoo and heard it was you. Stop. I don't want to talk about that. You can ask me about anything, but I don't want to talk about that. Vilket ju vi fick acceptera, men som också gjorde en ännu mer nyfiken på vad fan är historien bakom den där tatueringen egentligen.
Ja.
På något sätt borde vi gå vidare med det. I alla fall. Ja. Det får bli årets korta intervju.
Ja, det är bra. Jag har här, det är ett litet klipp. Bakgrunden, jag vet inte om Johan, om du har hört den här, men det är när Lasse Granqvist ska intervjua Michael Olunga, Djurgården-spelaren.
Det har jag inte hört.
Här under hösten. Jag behöver inte säga så mycket mer. Jag spelar upp den här.
Ja.
Det här är Michael Olunga, 2 mål idag. Hi there. Hello.
Fine, thank you.
Okay, great.
Ja, det var min årets intervju.
Ja.
Då tar vi nästa.
Ska vi säga att vi båda gick på det lite mer fjäderlätta spåret. Ja. Vi har väl läst en annan riktigt bra intervju också.
Årets mail.
Oj, jag tittar då... i min inkorg. Ja, jag kan väl ta det här mejlet då, som är på ett sätt, det är både lite beröm till mig, men också kritik, och det var kritiken som fick mig att rådna. Skrivet av en kille som heter Erik, som jag tror bor i Landskrona, han mejlar ibland, påminner mig om ett inte allt för stolt ögonblick i min journalistiska karriär. Han börjar med att skriva att det var fin text om Freiburg, skriver han, och så tyckte han att det var romantiskt skrivet, och så var det apropå det då som han skriver: jag kom att tänka på ett gammalt avsnitt av Eurotalk när jag läste. Panelen där du ingick pratade om den franska förbundskaptenen, här menade han Raymond Domenech, som friade till sin fru efter ett misslyckat VM. Det var Domenech, jag tror det var misslyckat EM, jag tror det var 2008 när Frankrike floppade, och Domenech då, alla är arga på honom, han hade ju sina kritiker, och han då istället för att svara på kritiken så friar han till sin hustru, direktsändning. Och sen så skriver Erik vidare om den här Eurotalk-avsnittet när de pratade om det här. Och jag sa fel också, jag ingick inte i panelen, utan det var, ja, det verkar i alla fall varit Fjäll och Niva. Och Niva tar upp den här händelsen med när Domenech friade till hustrun och säger ungefär så här då enligt brevskrivaren: det roliga var ju att en kille på Expressen gick på tricket och började skriva om att det fanns större saker om fotboll. Vem var det? Frågar Fjäll. Det kan jag säga. Det var Johan Orenius. Ah, då förstår jag, säger Fjäll. Det är ju en romantiker. Och jag hade nästan glömt detta, men nu vällde skammen över mig, för det var ju verkligen så. Folk var arga på Domenech, och han är bara där egenskap att ha han en förbundskapten som har misslyckats grovt. Han ska svara på det. Och sen försöker han då göra en stunt av det här, att så att säga leda uppmärksamheten. Ingen gick ju på där förutom jag då, som tyckte så här, att jag minns fan formulerat så här, det finns trots allt större saker här i livet och så där. Det var ju liksom ett pinsamt minne som väl hur jag verkligen svalde det då.
Ja.
Och det hade uppenbarligen inte Niva glömt.
Här är det bara. Så det var
ett mail som sitter kvar då.
Ja, va.
Jag får skylla på, nej, jag skyller inte på någonting.
Nej, jag gör inte det för fan. Jag tar våra mail till Vigge som är årets mail. Det finns en liten historia här då. Alltså Vigge som nu ser ut att vara i princip klar för Manchester United. Vem var det som sa det för en månad sedan? Han kommer gå till United.
Fan vad?
Oh, shit.
Ja, det var du som sa.
Det var jag. Ibland har man fingertoppkänsla.
Och du säger Vigge, han är så pass känd för det smeknamnet nu. Så man behöver, ska man lägga till att, han är, att det är alltså Victor Nilsson Lindelöf vi pratar om.
Det kan vi säga.
Årets back.
Årets back, absolut. Vi hörde av oss till honom. Vi var ju på väg att åka ner till Lissabon i samband med faktiskt Lissabon-derbyt då, som var här för ett par veckor sedan.
Mellan Sporting och Benfica.
Tänkte att det kan bli ett roligt porträtt om honom i den miljön och med honom som ändå känns som relativt oskriven.
Ja, vi skrev ju kort om honom inför EM.
Ja.
Och sen han var en av våra karaktärer.
Sen skrev vi väldigt kort om honom när han precis blev klar för Benfica som typ 17 eller 18 år.
Ja, det borde varit en av de första artiklarna, förstås inte i VLT och så man skrivit om honom. Men då var det, apropå temat, att han spelade ungdoms Champions League för Benfica. Jag tror att det kan ha varit... Och kortvarig praktikant Johan Hedman, som vi senare spelade i ÖIS, som skypade med Vigge. Mm. Så där var vi ju tidigt i målen, precis, faktiskt. Och, så, och nu ville vi porträttera honom igen då.
Och vi fick ju hans kontaktuppgifter, fick mail och vi fick telefonnummer, ringde. Och du var väl den som var på väg ner och hälsade på honom, så du skickade mail till honom. Inget svar, varpå jag hörde av mig till Pontus Jansson.
Jag mässade och så också.
Du mässade så också, inget svar. Varpå jag hörde av mig till Pontus Jansson, som jag tänkte, de är polare. Och jag vet, Pontus Jansson kan man alltid lita på, han återkommer alltid snabbt.
Ja.
Och bad honom, kan inte du kolla med Vigga om han har fått Johans telefonsamtal, sms, mail? Då svarade Pontus, precis som man kunde räkna med, efter 5 minuter. Absolut, Vigge hälsar att han återkommer, han har läst mejlet, han återkommer snart. Vi väntade och väntade och väntade. Och vi väntade lite till.
Och till slut fick vi steka idén.
Och till slut så fick vi inget svar, fick inte steka. Nej. Så att det ligger fortfarande eventuellt ett mejl i Vigges utkorg som inte har skickats iväg till oss. Så hör av dig, vi vill fortfarande skriva om dig.
Förklaringen är väl just att jag antar att han har velat ligga lågt.
Absolut.
För att detta har valt att döma.
Men sista då kan man nog tycka att man kan svara och skriva, just det.
Ja, det har vi varit inne på många gånger.
Det var det. Ja. Då går vi vidare. Årets match. Ska jag börja där, Johan?
Ja.
Jag tar årets match. För mig så är det faktiskt Liverpool igen mot Dortmund. Europa League kvartsfinal 4-3. Dejan Lovren avgör.
Ja, men den minns jag också.
Otroligt starka scener på 96 minuten typ.
Ja.
Behöver inte säga så mycket mer.
Nej, jag tar Sverige-USA i OS. Nu ska vi se om jag inte säger fel. Kvarten var väl det. Det var väl semin de slog ut Brasilien. Ja, men jag tyckte kvarten var nästan, den segern kom mer oväntat. Då hade de redan, sen hade de ju redan skrällt en gång, då hade de nästan ångan uppe mot Brasilien där. Men det var ju allt det här med Hope Solo och så också, ja, dramatiken helt enkelt och, av hudknottrande karaktär, som Björn Hellberg brukade säga.
Årets dokumentär.
Den kan jag svara på rätt enkelt. Jag får väl ändå kalla den dokumentär. Det var i alla fall så den presenterades i 3 delar. Det också, skulle också kunna vara årets avslöjande, men det är ju Macchiarini-dokumentären som Bosse Lindqvist gjorde på SVT.
Med stor journalistpriset.
Ja, med rätta.
Ja,
det fanns så många lager där.
Ja, jag har också den. Men jag skulle också faktiskt vilja nämna, jag återkommer till den, O.J. Simpson, Made in America, som jag tyckte var väldigt välgjord och otroligt intressant.
Yes.
5 delar var det. Årets första lyssnare. Det finns ju bara en, första lyssnare.
Ja, det gör det ju.
Det är
ju
Kim Evertsson.
Mm. Jobbar i Mjölby, bor i Gammalkil.
Absolut.
Jag, i Östergötland.
Fin man som vi hoppas vi ska kunna träffa under 2017.
Ja, vi kanske skulle spela in vårt
treårsavsnitt där.
Ja.
Någon gång i slutet av januari.
Säger också någonting om, säger också något om vår ekonomi, att vi åkte till LA och nu åker vi till Gammalkil.
Ja, det är tuffa tider i mediebranschen.
Vi får fråga om Kim är med på detta överhuvudtaget. Ja. För då kan man, han är också en man som kan berätta ganska mycket kul.
Absolut. Årets bok. Då tar jag har några stycken. Jag tar den bästa reportageboken som jag läst är faktiskt Black Flags, The Rise of ISIS, som skrevs av Joby Warwick. Jag fick Pulitzerpriset för denna. Det handlar precis om det som titeln avslöjar, nämligen hur ISIS kom igång och otroligt initierad bok där han har varit för Washington Post och många år var han utrikeskorre i Mellanöstern och har både ingångar inom ISIS och har ingångar inom toppolitiken i USA där man vet hur de har resonerat och hur de kunnat bidra till att ISIS har kunnat växa. Så Black Flags, The Rise of ISIS. En annan bok som jag skulle vilja nämna som också är i samma genre, reportagebok, som inte är en ny bok men som har kommit ut på svenska som Jesper Högström har översatt, nämligen Friday Night Lights som är skriven av Buzz Bissinger. Otroligt intressant reporter som handlar om det här high school fotbollaget i Odessa i Texas. Där han då bosatt sig där under ett år för att kunna beskriva det här som vi ibland också gör i och för sig, men hur ett fotbollslag kan betyda så mycket för ett samhälle och vad det kan få säga om samtiden och dåtiden och framtiden.
Jag är faktiskt kvar att läsa den och det ser jag fram emot.
Den finns ju också som en tv-serie i 2000 delar.
Ja, den har säkert en hel del sett.
Ja, men han Kyle Chandler som är rätt bra i rollen som coachen där. Men boken är väldigt, väldigt
Coach
bra.
Tale.
Coach. Precis. Det var ju oss bok.
Jag får säga rent känslomässigt så blev det min brorsas bok Skotten i Köpenhamn, för jag vet hur mycket han slet med den och att den fick så pass stor framgång som de har fått. Som läsupplevelse så väljer jag romanen Berättelse om ett äktenskap av Geir Gulliksen.
Mm.
Den väckte många tankar.
Bra. årets deppigaste ögonblick, Johan?
Ja, det var nog när jag nominerade mig själv till årets journalist för Svenska Tidskrifters pris i ditt namn. Det var ju hemskt. Jag brukar ju, det kan ju du faktiskt skriva under på, inte bry mig så mycket om sådana grejer. Jag har nog aldrig liksom gjort något sånt. Men jag kände ju, du var ju otroligt snäll mot mig här nyss. Men jag tyckte också att det har gått bra. Liksom, så här. Och så såg jag att det fanns där för tidskrifter. Det är inte enormt ändå. Där tänkte jag, där har man kanske en liten chans att bli nominerad eller något. Och det är kanske ingen som nominerar mig. Så fan, nu nominerar jag mig själv. Det vore ändå kul. Liksom, så. Men sen så gör jag det då i ditt namn. För att det skulle se för dåligt ut. Det är inget, man får nominera sig själv. Jag vågade väl inte riktigt. Men liksom att skriva, man ska skriva motivering också. Liksom så där, rör sig med lätthet mellan svårt som fjäderlätt. Och det spelar ingen roll om man är på tour i Frankrike med svenska supportrar eller befinner sig i Aten. Fan, man vill ju kräkas och våldtäktsduscha.
Ja, det var det.
Och jag blev ju inte nominerad.
Nej, det, finns många...
det blev ju däremot då vår AD, Kristoffer Öste, i Art Director-kategorin, som ju inte brydde sig ett spår. Honom nominerade vi. Det känns som att aldrig mer.
Nej, det finns många lager där ni ser. Det var mitt deppigaste ögonblick. Jag berättade väl är ju på den då när jag fick de här utslagen i samband med att jag käkade rätt starkt sån här diklofenak, fick en allergisk reaktion den natten som jag hade där.
Just
det. Sov inte sekunder och kliade, vet, det var som att jag hade liksom sprungit igenom eld så mycket som det brann på huden. Eller natten höll på att bli tokig. Och det slutade med att jag lyssnade på sjuka poddar. Vet du, jag lyssnade på den här, vet han, Daniel Reidgert, eller vad heter han? Den här Perfect Day-killen som är, hänger mycket med, vet, med Alex Schulman. Och han har en sjukt dålig podd.
Än vad man kan kalla för en whiskid.
Ja, men en sån PR-geni som lyfts upp i media i Stockholm. Lyssna på den på natten och liksom började nästan gråta. Och gick ut, vet, i kalsonger. Vet, det var ju ändå i, typ i mitten av oktober. Var någon minusgrad på natten. Gick ut i kalsonger och tänkte, jag måste bara kyla ner mig. Vet, gick runt på gatan mitt i natten. Och sov ingenting. Sen fann jag till sjukhus på akuten på morgonen för att få någon salva. Och började bråka där med någon som försökte gå för mig i kön. Vet, man ska ta nummerlapp och komma fram bort till receptionen. Nästan slagsmål in på receptionen.
Ah, hur fan.
Ja, det var det deppigaste dygnet i mitt liv.
Ja.
Årets avundsjuka. Är du avundsjuk på någon i år, Johan?
Det blir man väl titt som tätt. Mm. Man ser liksom bra texter som man tycker att det här borde man själv ha tänkt på. Kommer inte på någon särskild person, men det var ju lite synd. Det kanske du borde säga istället. Men Erik Niva skrev ju ett reportage från Biskopsgården och efter skjutningarna och fotbollen där. Och den hade ju du gått och pratat om, men inte riktigt haft tid att komma till skott med. Då kan man ju bli lite avundsjuk att den fick gå där, att det inte blev vi då som fick presentera den.
Så. Mm. Kul att jag hade faktiskt den.
Ja, du hade det.
Ja.
Det låter snoddiga din.
Ja. Ja. Men årets avundsjuk skulle faktiskt, då vill jag faktiskt hylla några som jag tycker, jag är så väldigt imponerad av dem. Det är Filip och Fredrik, faktiskt. Gjorde en väldigt fin dokumentär som inledde väl året för dem, om somaliska.
Ja, jag tror fan inte den var i år ändå.
Ja, men det, jag tror att den hade typ, kanske premiär, typ juldagen och sånt där förra, ja, för exakt ett år sedan. Och sen rullade den precis in då på biografer kanske.
Kanske gick på tv i år och sådär också. Det är serien gick väl i år. Det var ju någon slags med lite mer material.
Ja, exakt. Den i sig var ju väldigt bra. Och sen så deras podd som jag tycker faktiskt de håller så otroligt hög nivå. De är, jag är så imponerad av deras energi och hur snabba de är. Och deras reseprogram nu som de har gjort det här, gjordes runt på 6 steg. Väldigt bra underhållning. Och pigga, och de är fan vad de har gjort mycket roliga och bra saker faktiskt.
Ja, det var ju, jag framhåller ju gärna den dokumentären de gjorde inför USA-valet.
Och Trump
Ja, jag tror att när de gjorde den och när de satt i klipprummet så var de väl som många andra rätt säkra på att han kommer inte vinna. Mm. Jag tror de klippte den precis när det briserade det här med skandalerna kring Trump som sexist. Mm. Jag tänkte att det här var väl botten, vem vill se den här nu? Men så nu, och se den i efterhand var ju ganska, de besökte verkligen Trumpland då. Mm. Men de är ju väldigt skickliga på att hitta karaktärer och inte rädda för att klampa in. Mm. Och det kan ju ibland vara burdust, men ofta får de betalt för det. För de har ju ändå alltid hjärtat med. Mm. Sen är de väl framförallt bäst i Sverige på paketering.
Mm.
Minns att apropå den här bandyfilmen, så noggranna lyssnare minns kanske att du ändå var en aning avundsjuk kanske. Eller lite irriterad på att det framhölls på kultursidor som att tittat igår och berätta om använda sport för att berätta. Ja. Och de tyckte att så här, det har vi gjort länge och sådär. Men det de är bra på är att paketera det här. Mm. Det är en sak att göra det här, men att nå ut, det vet de precis som man ska göra. Musikhjälpen var ju ett annat kanonexempel här nu, när de hade, ja, fan, gick det först över 4 miljoner eller något, där de istället bara, de tänker ändå ett steg längre än att de vänder sig till företag. Mm. Att de, för, de, för där finns pengar, och så får de använda dem som i reklamfilm. Mm. Det, jag tror att på allvar att de skulle kunna liksom lyfta ett politiskt parti bara genom att jobba med PR för det partiet. För de är väldigt duktiga på det.
Mm. Årets bästa text.
Det finns ju massor, men, och det här kanske är mer avslöjande, men det var så många texter som ändå var. Det var rapporteringen i Guardian om pedofilskandalen i framförallt Crew Alexandra. Som ju var, det blev bara otäckare och otäckare ju mer stenar de vände på. Och det var ju, påminner ju lite grann om Patrik Sjöberg. Mm. Och när fler då trädde fram, fast det trädde ännu fler fram. Och det spillde över på folk som har anställt den här personen. Och det växtes oerhört djupt. De texterna, det var inte meningen att de skulle vara stilistiskt perfekta på det sättet, och inte det jag far efter, men drabbande var de ju verkligen. Så jag säger väl dem då. Eller det hela den rapporteringen.
Ja, jag har årets bästa text är årets bästa sms skulle jag säga, eller text. Den har jag själv skrivit. Jag tyckte inte jag fick riktigt mycket, jag fick inte så mycket uppmärksamhet för det.
Det var, är det igen nu det här med vad Café skulle ha gjort, eller vad Slitz skulle ha gjort. Fortfarande bitter.
Det var inte där det heter. Alltså. Okay. Det är en helt annan nivå. Johan. Det var, du och jag skickade sms till varandra. Jag tror att det var när Sverige kanske mötte Vitryssland och sådär. Och samtidigt så mötte ju Danmark Tjeckien på bortaplan. Och vi lekte ju lite grann med de här ingresserna som man kör gärna, du vet.
Blixtkrönikor.
Man börjar så liksom Stockholm i Vasal, och sen så kommer det liksom rätt rappt där man summerar. Och då gjorde jag den här då med Tjeckien Danmark. Då skrev jag så här då: Prag i Vasal då, punkt. Efter 1-1 i Kafkas stad står nu klart, kolon. Åge har ej det längre. Processen måste avslutas.
Processen, ja. Och Kafka,
ja. Man knyter ju på så mycket, det är liksom lite ovits. det är så hög nivå alltså.
Och du var då, du fick inte en reaktion från mig?
Nej, inte. Ja, för dig så var det, den var riktigt bra, skrev du.
Ja, men du hade velat ha lite mer. Det var dock också därför du la ut den på Twitter sen.
Exakt. Ja.
Ja, härligt.
Då går vi vidare. Årets möte. Den är ju bred för tolkning. Jag har
ja, verkligen.
Kanske årets möte för mig är under EM, där jag ju reser runt i Sverige för att träffa folk som bor i Sverige som nödvändigtvis inte håller på Sverige. Det var väl lite grann för att försöka göra någonting, en lite bredare berättelse om integration och Sverige 2016 och så ut. Där jag satt hemma hos någon som kom från Frankrike, och satt hemma hos någon som kom från Albanien och så vidare.
Turkiska föreningen i Botkyrka, ja, och det var gästarbetare från Polen. Ja,
exakt.
Allt möjligt.
Och ett möte som inte kom med i texten, det var när jag kom hem till en ryss och började dricka vodka och fick lite rödbetssoppa.
Borscht.
Precis. Och jag och fotograf Peter Claesson var där, och efter ett litet tag så började man få lite vibbar av att den här killen är inte riktigt liksom reko. Så.
Ni såg match ihop?
Vi såg match ihop. Sverige-Slovakien tror jag det var.
Ryssland-Slovakien.
Ryssland-Slovakien, precis. Och sen kom hans polare in, en ryss-ukrainare, liksom blåtior i huvudet och så, och de började dricka vodka och rätt som det så visar sig att de är rätt hårda huliganer.
Ja, det visste inte du.
Nej, och det visar sig också att de har känningar med de här ryska huliganerna som drog ner till den här första matchen som Ryssland hade mot England i Marseille.
Ja, fy fan.
De hade liksom känningar inom det gänget där och varit ute i skogen och slåts några dagar tidigare med dem, och det blev liksom, det blev
satte starka. Du borsten i halsen då?
Ja, vad jag gjorde var, jag insåg väldigt tidigt att detta kommer jag aldrig kunna vara med. Det har jag ju inte riktigt gjort min research, och jag la ifrån mig penna och papper. Lutade mig tillbaka och så Peter Claesson satt i en timme med öppen mun. Så.
När de berättade om olika
bokshistorier. Ja, det var den ena historien, och det eskalerade. Så jag var tvungen att göra därifrån då. Och, ja, det var årets möte.
Inte ett tecken från det mötet.
Inte mycket.
Så. Ja, mitt möte får bli, det var ju annars din personliga reflektion efter du gjorde den där reportaget när du reste runt hela tiden, att det kanske inte heller nådde texten, eller det gjorde det väl inte, men en insikt du fick var väl att hur snävt du rör dig i din vardag. Att du här kanske kom i kontakt med människor som du annars aldrig träffar på. Mm. Oavsett om det är de här polska gästarbetarna eller om det var i Fittja eller fan, du var på en jäkla massa ställen, så liksom var det en påminnelse för dig om att vad snävt jag lever mitt liv ändå, och vad jag tar in saker från samma håll hela tiden, och att det blev en nyttig påminnelse och faktiskt bli medveten om det, så kanske också förhoppningsvis förståelsen kan öka lite också. Lät lite pretentiöst, men visst var det ändå lite...
Verkligen så var det.
Ja. Därför säger jag som årets möte, det är en annan sak, men när jag var på Visingsö då med Tommy Söderberg, så var det ändå alltså, mötet med de här unga killarna som satt på här Stigbyhemmet med olika grader av problem, med ofta droger och kriminalitet, och fan, jag tror 90% hade läs och skriv och sånt där. Jag bara lyssnade på dem. Det var ju mycket där som inte nådde texten med, och det fanns också en viss sekretess där, att man skulle inte avslöja för mycket. Namnen fungerade ändå, men det skulle inte vara för mycket detaljer om respektive person, för då skulle man kunna lista ut. Men där fick väl jag en liknande påminnelse om alltså allt som pågår, som man lätt glömmer bort medan man sitter och twittrar typ.
Sista lappen, Johan, är lämpligt nog, det kanske inte är rätt ord, men årets motgång. Och jag tror att vi båda har samma svar på den. Och det är ju vår kollega och kompis Peter Widing som lämnade oss här i maj. Och helt enkelt tog livet av sig.
Ja, den morgonen glömmer man inte.
Den glömmer man inte. Det är fortfarande tungt och man tänker på honom många gånger. Framförallt gör jag det ofta när jag är ute och reser. Eftersom vi gjorde det så mycket tillsammans. Det gjorde du också. Men... tänka på honom mer eller mindre varje dag.
Vi hade ju, det var i alla fall bra i misären att vi presenterade ju några av vad vi tyckte var hans bästa fotbollsbilder. Han var ju verksam i många år och det var ju sannolikt inte lätt att välja ut det, men i vårt sommarnummer så hade vi helt enkelt ett collage av dem och vi skrev lite klenoder bakom som blev väldigt uppskattat, och det blev man ju extra glad för då. Och det var faktiskt en läsare som tyckte att de ville ha mer och tänkte att det måste finnas otroligt mycket mer. Det gör det ju också. Och tipsade om att han borde ha, inte sådär över flera sidor, men kanske en sida varje ett nummer, men någon slags stående Vidingshörna eller liknande, med, för att liksom hans bildskatt ska leva vidare. Spontant lät som en kanonidé. Ja, får vi se om det går att lösa.
Ja, precis.
Nej, men så är det. Och det blir ju liksom allt det, årets besvikelse och sånt. Ja. Liksom allt går ju att applicera på Peter. Det har ju präglat oss hela året.
Precis.
Men vi glömmer honom aldrig.
Han hade, som kallade oss mupparna, när han lyssnade på podden här. Kom alltid in och kommenterade lite.
Ja, han var väl första lyssnare.
Han var väl första lyssnare. Så ja, där slutar vi lite grann i
moll. Men det har ju varit ett år i moll på många sätt också, om vi ska gå ut fotbollsbubblan. Så med alla jävla härliga människor som har gått bort och allt skit som har hänt i världen. Ja. Så kan det väl få vara.
Så får det vara. Och med det sagt så är det dags för oss att gå ut och fira av vår härliga praktikant Josip Ladan.
Och jag känner nu att jag måste fira honom extra innerligt och fint då, om man nu tog illa upp för att det hänger ut av de här. Jag kände att jag fick dåligt samvete där när du sa det.
Ja,
så vi gör väl det.
Vi gör som så.
Och önskar ett gott nytt år.
Alla, ett gott nytt år. 2017 blir ett bättre år än 2016 för oss alla, hoppas vi. Och vi firar 3 år med podden. Några veckor som sagt in i januari. Och kör på.
Kanske i gammal kil då. Tack igen för att ni är med oss och skriver de här härliga mejlen och responsen och rättelser och sträcker upp oss och allt vad ni gör. Vi går mot ett helt nytt poddår 2017 och vi kommer vara med hela vägen. Ha det fint och skjut raketerna försiktigt.
Hej! Hej.